äntligen en vanlig inspelningsvecka igen. Det har varit lite turbulent för oss här på redaktionen. Inget som ni lyssnare har drabbats av, tror vi i alla fall. Nu är det i alla fall dags för ett nytt avsnitt av Linuxpodden. Det är onsdagen den 21 februari och nu kör vi. Idag är det ingen vanlig dag, fast jag sa det alldeles nyss. För det är nämligen så att vi har en gäst. Hej på dig, Jan Jonsson, vd för Mullvad, VPN-tjänsten från Sveriges framsida i Göteborg. Hur står det till?
Hej, jättekul att vara här. Det är så väldigt bra stil faktiskt. Helt underbart.
Vad kul. Vi ska prata med dig alldeles massa mer om en stund. Men först så ska vi göra som vanligt. Vi ska kolla hur Daniel har haft det och vi ska kolla om vi har haft några nyheter den här veckan. För det är ju så. Vi har fått återbud ifrån Martin. Han hade lite problem att koppla upp sig. Och en annan som har problem men som faktiskt är med och lyssnar på oss, det är Freja. Hon har fått jobbproblem så att hon får sitta och småjobba lite medan hon lyssnar på oss när vi pratar. Men vi har ju Daniel och Daniel här. Så att, för Jan ska det nog inte bli några problem att komma ihåg vem han ska prata med. Det räcker att han säger Daniel va? Ja, precis. Men du Daniel, du har haft en vecka. Hur har den varit?
Jo då, vi har varit sjuka. Hela familjen tänkte jag säga. Men jag och sonen är hemma från skola och jobb i alla fall. Och tar hand om varandra. Och sen har jag haft en liten katt som har varit hos veterinären för han är också sjuk. Så att det är mycket sjukdomar här. Men
ja, det är ju inte vabrori för inte.
Nej, precis. Men, det gör väl ingenting. Hur har du själv haft det då?
Ja, har jag haft det överhuvudtaget? Ja, jag har haft det. Ska vi se, ska fundera på vad är det för dag? När spelar vi in sist? Vi spelar in en fredag. Det har inte gått så där jättemånga dagar sedan vi spelade in sist. Men jag har hunnit att installera om hela min dator. Självklart tror jag Antergos igen. Men jag hade lite sådana där småfel, vet du, en liten sak som där och en sak som inte ville installera. Ja, du vet sådana där smågrejer som man kan få för att till slut så är det irriterade bara en. Inget som liksom stör själva helhetsupplevelsen. Så att jag sitter på en nyinstallerad dator helt enkelt. Så att det är ju fräscht. Men annars så har det jobbat som vanligt som sagt. Så att inget nytt för min del heller egentligen. Man har försökt återkurera sig från tidigare veckas sjukdomar som jag också haft. Med det då så kan vi väl traska vidare till veckans nyhetssvep helt enkelt,
ja,
eller?
Ja, absolut.
Mm. Jag kan ju meddela direkt och säga att det här kommer bli ett väldigt mediastint nyhetssvep egentligen. För vi börjar med Halt and Catch Fire. Vi har ju tidigare talat varmt om den här serien, Halt and Catch Fire. Nu har den äntligen kommit så att man kan se den i Sverige utan att prata med sin kompis på internet. Precis som tidigare så är det HBO Nordic som står för fiolerna. Nu är vi framme i 90-talet och det är webben och sök som är det stora heta. För den som inte vet vad serien handlar om så handlar Halt and Catch Fire om... det är ju en fiktiv serie om datorn och numera webbens uppkomst. Serien har sin början i 60-talet med IBM och stordatorer och kommer nu att avslutas med idag webben och sök, tror jag. Jag vet ju inte, du har inte sett hela säsong 4 av Halt and Catch Fire. Jag har bara hunnit se 5 av 10 avsnitt. Och det är ju säsong 4 och sista säsongen. Började du se på den, Daniel?
Nej, jag ska väl börja se den. Jag vill gärna ha några till säsonger.
Det är bara 4 säsonger, så att alla finns nu.
Ja, då så. Då är det bara kolla. Det är ju gjort på 2 veckor då.
Som sagt då, det här är ju, vi sitter på en onsdag. Onsdag är min lediga dag. Jag har redan hunnit kolla 5 av 10 avsnitt av sista säsongen. Så att kvällen är inte slut än, om man säger så. Jan, ja. Är det här någon serie du känner till?
Nej, jag har aldrig talat om det. Jag tänkte skulle googla på det efteråt här.
Okej, okay. Den är riktigt bra. Man kan ju säga att den handlar ju väldigt mycket om perspektivet hemdatorers uppkomst, och det finns ju en karaktär som är väldigt Steve Jobsig och en som är väldigt Bill Gatesig om man säger så, och så hur de liksom, ja, egentligen så är alltså en fiktiv historia hur hela det här Microsoft Apple grejen, och nu då är vi framme vid Yahoo Google kan man säga då.
Det är intressant, för den aspekten är intresserad mig, det här med söka och spåra saker om folk och lära sig mönster och sånt där. Det är intressant att se om de tar upp något sånt kanske.
Jo, det gör de. Det är väldigt, väldigt tekniskt är det ju, så att samtidigt som det är en, ja, det är en dramaserie, men ja. Just det där med den tekniska biten, som exempelvis i ett avsnitt den denna säsongen så visar de ju ett skrivbord, ett datorskrivbord, och det är, ska vi se, vad heter den? Det är ju en Linux-skrivbord till att börja med. Och nu kommer jag inte ihåg vad det skrivbordssystemet hette, bara försvann så där. Men ett av de gamla, det är ju riktiga grejer man ser när man ser grejer. Så att, väldigt bra.
Ja, det är spännande, det måste vi kolla på. Mm.
Yes. Och när vi ändå är inne på mediasvepet så att säga, så går vi vidare till nästa, och det är Silicon Valley. Det är så att det har kommit en ny trailer för den serien. Vi på Linuxpodden och Linuxpodden är ju stora fan av den serien, med den serien också. Och Silicon Valley har snart premiär, det vill säga den 26 mars på HBO även den. Och nu har de då släppt en ny trailer till den här säsongen. Daniel, har du sett trailern och har du sett börjat se serien?
Nej, jag har inte hunnit där heller. Men jag har sett några avsnitt i alla fall, men inte så många.
Men den tycker du, den ska du i alla fall se när den kommer 26 mars.
Ja. Jag måste säga ja, annars får jag dig på mig.
Ja, det får du verkligen. Är det någon serie, har du sett den här serien då, John?
Nej, inte det heller. Jag sitter här och bara skriver inte upp det. Saker. Jag vet ju, jag kommer få skäll för det här. Så ja, då får jag bara kolla.
För de som inte känner till det så är det här handlar ju om väldigt mycket om den här startup-delen som är i Silicon Valley nu för tiden. Så att enligt vad jag har hört i en annan podd, så han som pratade om den då, han har en kompis som håller på med startups i Silicon Valley. Han kan inte se den här serien för den är så rätt på. Så att den är, ja, tydligen så är det verkligen så här det funkar. Och det här är en komediserie.
Det måste jag se på. Jag har en kompis som jobbar med, som faktiskt också jobbar där med startups. Jag får nog kolla på den och rekommendera han också.
Mm. Och då kan jag meddela att länkar till HBO och båda serierna finns i våra show notes. Så att det är bara att klicka vidare när ni känner för det. Hackare gör så att Nintendo Switch kan bli en Linux-platta med KD Plasma. Har du funderat på att göra mer än att spela på din Nintendo Switch? Nu kan du det. Hackergruppen Fail Overflow har på sitt Twitterflöde publicerat ett inlägg med en video där han kör då KDE Linux med KDE Plasma på sin Nintendo Switch. Anledningen till att han kan köra Linux på enheten är en bugg i Nvidias nya Tegra X1-chip. Det positiva med den här buggen är att Nintendo inte har någon möjlighet att fixa felet. Då buggen och öppningen för Linux på Nintendo Switch ligger i innan Nintendos mjukvara startar. Enda sättet enligt hackergruppen att få bort buggen, det är om Nvidia släpper en uppdaterad version av sitt chip. Men det kommer då inte påverka enheten som redan finns ute på marknaden. Daniel, spelaren, en Nintendo Switch med KD Plasma.
Ja, alltså... Jag är lite rädd för det där, för det var några år sedan när vi satt hemma och jag tror vi hade 4 stycken gamla versioner av den här Xboxen. Och samma veva så hade vi 3 stycken PlayStation 3 och 2 stycken Xbox och ett gammalt Nintendo. Och då sa frugan...
Du verkar gilla spel, va?
Alltså då sa frugan alltså så här att nu får det räcka. Och jag tänkte så här att ja, det kanske får göra det, så att jag tar det lite lugnt med inhandlandet av nya enheter. Nu har vi en ja. PS4. Vi har ju...
Ja, men en Switch att köra KD på.
Ja, jag får väl göra det i hemlighet.
Nej, det här behöver du verkligen inte köra i hemlighet. Alltså, här behöver du ju inte ens tala... Alltså, Du köper ju en ny platta bara. Istället för en iPad eller något så köper du en Nintendo Switch. Sen att du råkar kunna spela på den också. Ja, ja då då.
Ja, kanske det, kanske.
Nu blev du sugen.
Ja, jag är jämt sugen. Jag är svag för det här med teknik, men ja.
Jag såg ju den här videon i deras Twitterflöde på alltså jag är ju inte mycket för spel och spelkonsoler, men det här kan jag tänka mig, och speciellt med tanke på att Nintendo inte kan inom citationstecken då förstöra för den, eftersom att de inte kan göra någonting åt den här buggen.
Men sen är det just när det gäller Nintendo, de gör ju faktiskt väldigt roliga familjespel också, som man kan göra lite mer så här party-spel.
Ja, skit i Nintendo. Skit i Nintendo, det är ju enheten jag vill ha.
Du kan väl spela på Linux också, kan du inte?
Ja, men en Linux-tablet, alltså. Åh, jag blir så sugen.
Ja.
Är du någon stor spelare, John?
Faktiskt inte. När jag började programmera så var det Sinclair Spectrum som gällde, och sen VIC-64, och jag spelade väl något spel på dem, men jag var så fascinerad av att programmera så jag kunde inte låta bli göra det. Så att jag försökte väl göra några spel och flytta några sprites och tyckte det var kul. Och det höll jag på med. Men inte spela, nej.
Nej, men då kanske det är en Switch med Linux för dig. Hade varit något
det är fascinerande att man kan köra Linux på allting. Det är ju riktigt, det är grymt spännande. Det går nästan alltid för Linux och vad som helst.
Ja, där har du rätt. Alltså någonstans så var det ni så. Nej, men vi tryckte in Linux så att nu funkar det.
Ja, men får man in det i en kaffekokare, vilket man får ibland, så går det ju faktiskt att köra webbserver på den, och så det slutar ju aldrig liksom.
Ja, just det.
Det är bara helt fascinerande. Köper man konsumentrouter för 300 kronor och så är de till webbserver. Inga problem.
Nej, precis.
Det är fascinerande. Det är en av styrkorna med Linux och open source och sånt. Helt klart.
Ja, verkligen. Då tar vi sista nyheten för idag, och det är att Canonical donerar Ubuntu-telefoner till UbiPorts för fortsatt utveckling av Ubuntu Touch. Canonical har som bekant då avslutat sin satsning och utveckling av Ubuntu Touch och Unity 8 för smarta telefoner. Ubuntu Touch används på smartphones från Meizu och BQ, och nu har då Canonical beslutat att donera sitt kvarvarande lager av enheter till UbiPorts, gemenskapen som har tagit över där Canonical avslutade. Enheterna som UbiPorts har fått mottaga är BQ, Aquarius E5 HD och Meizu MX4. Dessa telefoner har de fått över, som de har fått över hade Android istället för Ubuntu Touch. UbiPorts Marius Gripos, som faktiskt har varit gäst hos oss tidigare, har bekräftat att för Softpedia att enheterna faktiskt kör just Android. Han säger att han och hans team planerar att göra fräscha installationer av deras version av Ubuntu Touch för att kunna fortsätta utvecklingen av UbiPorts. Canonical har donerat mer än 20 äldre Ubuntu-telefoner till UbiPorts, enligt då Dalton Durst, en utav de andra huvudutvecklarna för UbiPorts. Och det kommer att vara tillräckligt för att förbättra och fortsätta utvecklingen av sitt öppna källskod och Linux-baserade mobila operativsystem UbiPorts. Tror du att det kommer bli någonting ordentligt av det här nu då, Daniel?
Ja, vi kan hoppas. Men jag tycker det är bra sätt att jobba, att man hjälps åt och skänker lite telefoner och sånt till utvecklare.
Ja, men det är ju, om inte annat så är det ju verkligen goodwill för Canonical, och det borde de ju få en applåd eller två.
Ja, det tycker jag verkligen.
Ja, det tycker jag. Det är snyggt jobbat. Du har kanske ingen kommentar om det här, John?
Nej, jag försöker förstå vad det är, men det gör jag. Men det är intressant att se, om du ska koppla till någonting som jag håller på med, så det här med marknad och sånt, så Google är ju stora, det är precis som en stort, och Apple lika så. Och Google äger infrastruktur och sökserver, och de äger snart nätverk, ISP och bandbredd och sånt där också. Det blir färre och färre aktörer, och det är ju sällan bra för det fria flödet av kreativitet. Inlåsningseffekter, så man får ju hoppas att det blir lite sånt, för det, både Apple och Google är väl lite för dominanta på mobiltelefonsidan faktiskt.
Ja, vi här i podden har ju stora förhoppningar till Librem 5, en ny enhet som håller på att utvecklas, som ska lanseras ganska exakt ett år, och den ska ju då ha, den ska vara helt fri från proprietära mjukvaror och vara helt baserad på Linux. Så att vi får väl se vad det blir med den saken.
Det är faktiskt ett stort spel som sker just i samhället just nu det här. Så det ska bli väldigt spännande att se faktiskt.
Mm, verkligen. Det var veckans nyhetssvep och vi har väl ingen direkt... nej, vi har ingen lyssnarrespons. Så att vi går helt sonika in på veckans ämne som är då Mullvad med vd:n Jan Jonsson. Återigen, välkommen!
Tack så hemskt mycket. Kul att vara här.
Det är kul att ha det här. Jag tänkte att du skulle få börja med att berätta lite om vad Mullvad är och vad ni står för.
Ja, Fredrik och Daniel skapade ju bolaget 2008-2009. Just med tanke på FRA-lagar som kom in. De kände liksom att nu var myndigheterna lite för väl mycket inne och pillade vårt privatliv och så kan det inte vara. Och Fredrik är säkerhetskunnig och Daniel är lite utvecklare och de kom på liksom att det där måste vi kunna lösa. Och så de länge ville ha en egen verksamhet så det blir det så att de satte igång helt enkelt. Så där skapas det en värdegrundad sak att man ska ha rätt att ha ett privatliv helt enkelt. Så det är värdegrunden på Mullvad. Och det är förbi så än idag. Så det är väl det viktigaste. Så det finns ju VPN-tjänster som gör väldigt mycket saker. Kolla på Netflix i USA och ja, anti-censur och allt möjligt, men just privacy är det vi mest står för och mest känner för. Ja, vad VPN-tjänsten är det största allmänhet, så det vet ni ju säkert redan, men det är ju att helt enkelt se till att det blir svårare att tracka vad man gör på internet. Och i första hand genom då använda våra IP-adresser, så inte den egen. Och det andra är ju att vi har en klient som typ igen DNS-läckor och annat och guider hur man liksom rent allmänt sett ska bese sig på internet för att inte bli så otroligt lätt att kartlägga. Och det är viktigt i många sammanhang. Vi har väldigt fina bloggar om det på nätet, men man tror liksom att man internet och det med privacy är inte viktigt. Men om man gör ett ganska enkelt experiment som faktiskt skedde i min sons klass, läraren bad alla i klassen att googla på samma sökord. Jag minns inte vilket ord det var. Men de fick 30 olika svar eftersom Google hade byggt en profil på vad de brukar söka på och hur de beter sig. Och då hamnar var och en i en riktad informationsbubbla som tycker där Google liksom har räknat ut vad du borde få för svar med tanke på dina intressen. Och då får man ju den här effekten att man blir en informationsbubbla helt enkelt där särintressen förstärks. För Google lär sig vad du gör och svarar mer som jag tror att du vill. Och det är liksom inte bra varken för höger- eller vänsterdrivna människor, utan det är bra om man lär sig fritt söka. Och det är det som jag menar är viktigt med fri access till internet och inte vara för analyserad och för övervakad. För då blir man helt enkelt lurad kan man säga på tillgången till all information. Så privacy och ett onyanserat access till internet är väldigt viktigt.
Ja...
Vad är det du frågar efter?
Daniel, yeah. Någon fråga du har du vill ställa till Jan här?
Ja, jag har massor av frågor. Jag vet bara inte var jag ska börja någonstans. Men vi kan väl börja ställa lite frågor om själva tjänsten kanske. Och jag funderar så här, vad är det som skiljer er från andra VPN-tjänster? Om ni skiljer er.
Ja, alltså vad som gör att en VPN-tjänst är bra eller dålig ur privacy-synpunkt så är det ju kopplat till en hög grad av medvetande om vad man kan och inte kan göra. Och sen en VPN-tjänst kan man ju bara ta liksom VPN eller OpenVPN och kasta upp på en dator och så är man igång. Men då är det inte säkert. Det börjar ju som man måste förstå hela konceptet av hur säkrar du upp en dator, hur ser du till att du verkligen inte läcker information, säkerställa att du inte loggar. Och det har ju en teknisk aspekt som ni säkert borde prata med någon annan än mig om, men det är väldigt mycket teknisk aspekt. Men sen när ett bolag växer så är det en kulturaspekt också, att du måste få med att varje enskild anställd på Mullvad har med sig det här i sitt beteende. Ett grundbeteende som att okej, vi ska inte logga något. Vad betyder det då? Ja, vi ska inte spara data om kund om det inte behövs. Ja, vad betyder det då? Jag vet att vi ska alltså få människor som möjligt som kommer åt våra bankkonton och kan se bankbetalningar, för det är inte bra, det är kundinformation. Alltså det är som en kultur som går vidare långt ifrån själva liksom tekniken. Naturligtvis är det mycket teknik och vi har Fredrik som är extrem säker expert och sådana saker, och många andra anställda som är riktigt, riktigt duktiga på det, men det är en väldigt stark kultur helt enkelt som är väldigt viktig att underhålla. Det är så lätt att hamna i träsk där man gör någonting som är enkelt och kommersiellt jämfört med väldigt komplext och svårt och bra för privacy. Det är en helt annan sak. Så det kostar definitivt mycket, mycket tid och mycket pengar att göra det säkert. Så att ja, det är väl det. Helt enkelt.
Ja.
Extremt fokus på att det ska vara patchat och det ska vara rätt gjort. Och leverantörer vi väljer så får man ju gå igenom maskinerna extremt noga och kolla vad som är installerat så de inte har slängt på lite Apache skit, så det får man ju blåsa bort och sådär. Nu är inte jag tekniker så ni får ta det med nypa sält. Man måste så verkligen ha koll på vad maskinen gör och vad den kör nu och i framtiden. Inte bara en gång. Det är ett jättejobb helt enkelt. Och som sagt, då, det är vem som har access till data, vad vi säger, vad vi inte säger och sådär. Det är en kultur vi har som vi står för. Vi skriver ju som på vår hemsida det vi står för. Och sen kan man ju ha VPN till andra saker, men det är inte vi. Utan vi är ju extremt privacy-fokuserade.
Ja. Ja, jag har ju sett att ni har ju bland annat servrar i Hongkong.
Yep.
Det kan ju inte ha varit så. Jag tänker det måste vara rätt svårt att få dem samarbetsvilliga.
Det är en kille i Hongkong, men han har lite på med servrarna. Men ja, det är svårt. Men det är lika svårt om den är i Malmö, jag på att säga. Så antingen har du ju servern framför det fysiskt och tittar på den jämt, eller så är den ju ur synhåll.
Ja.
Sen så händer det med en gång. Det är sådana saker då att man får helt enkelt säkra upp datorn. Nu är inte jag expert på det, men hur kommer man åt datan? Liksom? Kan man logga på den direkt från internet eller måste man gå via en annan server först? Och finns det liksom namn och lös man kan logga på den, eller är det sådana här långa public key-par man måste ha synkade med server för att komma in. Så det är ett sätt att säkra upp boet, så det är bombsäkert, och hur man hanterar de nycklarna och vem som får access och, så.
Ja.
Och hur man spårar vem som har haft access till en server och gjort någonting, inte använder då en tekniker som gör saker, så det, ja.
Ja. Och sen är det ju det att jag såg ju också att litar man inte på någon så kan man ju faktiskt använda sig av kontanter och skicka in till er och få ett konto på det viset.
Ja, det är faktiskt helt sant. Att du kan gå in på Mullvas hemsida, fylla in captcha för att visa att du inte är en maskin, så får du ett 16-siffrigt långt nummer. Det är allt du uppger, eller så att du inte ens uppger, du får det av oss. Och det är det du använder för att logga på. Och det är gratis i 3 timmar, vilket det finns de som nöjer sig med det och bara skapar nya konton hela tiden och tycker det är ett bra sätt att jobba på. Andra tar ju ett kuvert bara och skriver det långa numret och så lägger de ner pengar och skickar till oss. Och vi accepterar alla jordens valutor. Sen är sedelform, inte mynt, för det är så tomt. Så att det finns ju folk som har skämtat med det och provat oss och skickat 3-4 olika valutor och jordet runt semesterkassan till oss. Vi brukar stå och blogga sen på nätet. Det funkar! Vi är alldeles förvånade. Vi fick tid! Så att det är det absolut mest. Sen finns det ju kryptovalutor. Det är också väldigt säkert och hyfsat anonymt. Och speciellt Mullva då, som kör allt själva. Många använder ju en tredjepart för sånt, men vi har tredjeparter för bankgrejer, för det hade jag kört ändå. Så går du, har kört Visa-kort, så vet ju banken vem det är och att du betalar till oss, så det kan man inte göra någonting åt. Men just när det gäller Bitcoin och Cash så har vi extremt, så Bitcoin Cash också för den delen, så har vi extremt, liksom allting är in-house, ingenting är externt. Så där har vi full kontroll på att ingen kan se någonting alls. Mm. Och så är det.
Jag sitter just nu och tittar på en hemsida samtidigt då, och jag ser ju det att alltså, säg den eller den funktion som inte går att betala med. Alltså du har ju man kan alltså gå och köpa mullvårdsprenumerationer per kupong i en butik. Nu känner inte jag till någon butik som säljer det där just nu. Men bara det att du kan gå och köpa en kupong med en aktiveringskod.
Ja, det är ju också samma sak. Gå in i en affär och så köper du ett mullvård och så får du en stängd förpackning som du öppnar, och där i står det en annan lång siffra. Du kan logga på med den första långa siffran och säga att du vill lösa in den andra långa siffran, och så får du tid. Och det är väldigt bra, det är ett koncept vi kommer bygga vidare på, för i vissa länder så funkar ju ingenting. Alltså att de har ju knappt pengar att hålla på så här, och det är ju framtida investeringar i det systemet. Och sen säljer vi i nästan alla stora, jag kanske inte får nämna namn, men de stora webb- och it-butikerna i Sverige säljer Mullvad faktiskt, det gör de. Så att det...
Och för oss här i Sverige så finns ju alltid Swish. Ja. Det är ju vi väldigt glada i att betala med i det här landet.
Nu ja, det är vi faktiskt. Men då är man ju egentligen inte hyfsat privat. För då vet ju då banken om telefonnummer och alla möjliga saker och bankkonto. Så det är lika dåligt eller lika bra som Visakort, får man väl säga. Fast det, jag tror det är nog snabbare och billigare faktiskt.
Ja.
Det är, och lättare framförallt.
Men det, alltså, som... Ja, nej, nu blir... Nej, jag tänkte fel. Vi glömmer det.
Nej, då är det extra intressant.
Ja, precis. Nej, jag tänkte att man kan ju vara anonym om man använder Swish, för att man kan ju ha en kontanttelefon. Men så kommer jag tänka på att man måste ju verifiera det vid sin bank, så att det sker sig i alla fall, ja, där. Så att,
så fort, ja, du blandar in en bank så har du ju en tredjepart som är helt omöjlig då. Att, alltså, de spårar ju allt enligt banklagarna i plus 10 år åtminstone.
Så ja, precis. Ja, ja, verkligen. Ska vi se. Jag sitter här och läser. Vi har ju, det är ju du, Daniel, som har skrivit alla frågorna här i vårt manus, eller?
Ja, det är både jag och Freja faktiskt.
Okej. Okay. För är det du som har skrivit fråga nummer 6?
Nej.
Då ställer jag den, för den är jag intresserad av. Det är nämligen så. Det står så här. Är det sant att era servrar i Göteborg ligger i ett hemligt bergrum?
Nej, det gör de inte. Nummer 1 så har vi inga servrar i Göteborg. Inte än. Vi har faktiskt, vad ska man säga, vi har en leverantör som vi är extra betrodda med, som delar våra värderingar extremt mycket. Alltså en ISP helt enkelt. Så de har hjälpt oss att sätta upp våra hallar där vi har all vår egen utrustning. Och det ligger i Malmö, Helsingborg, Stockholm och Amsterdam, de hallarna. Och så har vi en annan kille som vi är väldigt bundes med, som har hjälpt oss i Norge. Så de är våra som Fortnox-hallar. Där har vi varit och besökt och tittat och klappat på dem. Och vet vilka som jobbar med dem och vilka som kommer åt dem.
Så där har ni fysiskt varit? Och...
Ja, och det är våra maskiner som vi har köpt och vi har installerat och vi har löst allt. Men som sagt, i övriga världen hyr vi ut saker. I Göteborg har vi ingen hall än, kan jag säga, utan att säga mer.
Okay.
Men, och ingen hemlig. Vad har vi än, så är det ju hemlig. Men det kanske blir så att vi har en hals som inte är hemlig snart, ja. Nu säger jag inte mer.
Okay. Ja. Jag tänkte, medan vi ändå håller på att prata om servrar och det, så kollar man på er sida så finns det ju massor av servrar i alla världens länder. Men ja, så finns det ju något ni kallar för WireGuard servers och något som ni kallar för Bridge servers.
Ja, så är det. OpenVPN är ju det här protokollet som nästan alla VPN-leverantörer använder. Och det är stort, säkert och granskat och allt möjligt. Och det är det, ja, sen är störst.
Uh-huh.
WireGuard, alltså vår ägare Fredrik, skriver en blogg på vår hemsida om det. För att han är ju väldigt sådär förtjust i att tränga ner detaljer. Så han satt en gång och kluddrade och tyckte, men man borde ha de här kryptoprimitiverna, de här nycklarna och allt vad det heter. Det här borde man ha, det borde bäst. Och så kom WireGuard och checkade av hela hans lista. Så då blev han väldigt glad helt enkelt. Så att WireGuard är ett nytt protokoll. Sen är, om man jämför med OpenVPN, så är det gigantiskt i kodbas. Mm. Så det är flera hundratusen rader kod. Sen använder SSL eller TSL, eller vad man ska kalla det för. Så är ännu flera hundratusen rader kod. Och vet hur mycket mer kod man har, desto större fel blir det. Eller sannolikheten ökar. Så har då WireGuard, så är 4000 rader kod bara i C. Det är extremt litet, extremt snabbt. Ja, det är bara som tror vi är nästa generations VPN-tjänst helt enkelt. Så vi har då 10-12 sådana servrar på jorden. Och de presterar fruktansvärt bra.
Mm.
Vi har ju en sån i Malmö som har 10 gigs interface. Då, den ska vi peta upp i 40 gig, den stackars datorn. Det är riktigt bra helt enkelt. Så det tror vi starkt på.
Mm.
Nu är inte det klart, det finns för Linux, vilket är det enda som gäller i det här radioshowen. Men det saknas stöd, eller bra stöd för telefoner och även för Windows och Mac och sånt än. Så det kommer
när som. Men är det någonting som finns i er klient då?
Nej, det finns för Linux, ja. Är det jättelätt, för det är liksom bara app, get install och så är det där. och vi har ett skrift. Man kan köra det, står på hemsidan en guide. Det är jätteenkelt, det tar som en minut att få igång. Och det första man fokuserar är att man kör det lilla skriptet, och tänker man swisher det bara, så var det klart. Så när, ja, vad händer nu? Jaha, jag är online, det är klart liksom. Det är extremt snabbt, och det är seamless, connectionless. Så det är OpenVPN använder ju som en connection. Varje paket är connection, så att du har liksom ingen connection, eller så kan du säga att du är uppe mot alla våra servrar samtidigt, det är upp till dig. Fort du skickar liksom ett paket, då är det som helt fristående i paketet, och det kopplar upp instant och det går fram med en gång. Så att det är just ur driftssynpunkt, det kan liksom inte tappa en connection, för det har ingen. Det är väldigt smutt. Det är riktigt bra design. Uppkopplingstiden på den är subsekunder, det är typ, ja, det är så, du märker det inte ens så fort. En bra version av en OpenVPN-klient kanske kopplar upp sig på 3-4 sekunder, och det är i Sverige då. Men den här Boulevard, eller våran WireGuard-lösning, den är uppe på, du kommer inte märka den så fort.
Vad spännande. Ja, det måste vi ju testa, helt klart.
Ja, och tar man sån här konsumentrouter som man brukar ha hemma, så brukar de prestera kanske 40-50 megabit om man har tur då. Medans, ja, vi testade vår första sån router på jobbet, och bottnade vi och internetlinan fick ut 700 megabit. Så att det är någonstans 5-10 gånger snabbare ungefär.
Oj. Ja, det måste vi helt klart testa.
Ja, det är intressant det där.
Det är bara att köta igång. Det är bara att tanka ner och köra. Det är jättelätt. Det finns guide för alla som kör Linux då. Det var ju det som där vi var. Så
det är, ja, det är det. Men jag ska säga det redan nu. Vi är inte, ska vi säga, operativsystemsagnostiker här. Det är bara det att nej, men det är ju så att skulle någon komma och sätta en pistol på huvudet mot oss och fråga vilket ska ni välja, då är det ju Linux rakt av ändå. Ja. Så att, men ja, bara för det så vill vi inte prata illa om alla andra, men ja.
Ja. Jag har ju alla miljöer och tycker det är kul att kunna allihopa. Så
det är, jo, men det har ju jag med. Jag har ju både en Windows-dator och en Mac, gammal Mac. Men ja, det roliga är ju att varje gång jag startar både Macen och Windows-datorn, så får jag ju börja med att uppdatera dem i 20 timmar för att de måste varit igång på så lång tid.
Ja, där är ju Windows helt outstanding faktiskt. Och jag gör ju det mitt i vårt konferenscall som de får för sig. Nu är det dags att uppgradera, så gör de bara det, så står man där. Ja, men jag skulle ju prata med folk. Ja, det får jag sen.
Ja, precis.
Den är helt outstanding, tycker jag.
Ja, det är, och ändå är det ett väldigt kooperativt, eller vad ska jag säga, ett väldigt bolagsdrivet operativsystem, må jag säga. Men uppdatera, det gör vi när vi känner för det, ingen annan.
Exakt.
Vi har en fråga som heter: varför namnet Mullvad?
Ja, det har jag frågat många gånger, och många har frågat. Och Daniel tror jag frågade sist, och han sa det som, ja, vi ville ha något sött och gulligt ungefär. Och så var det VPN-tunnlar, så det blev en mullvad liksom. Det var som inte mer än så. Någonting som gräver tunnlar, associerat till VPN-tunnlar då. Och så en snygg logga. Det är det jag sett mer avancerat. Så det var bara det, helt enkelt. Och det har funkat jättebra, tycker jag. Det är jättehejdlöst kul att höra amerikaner försöka säga mullvad bara. Det ska ni veta.
Ja, jag lyssnade faktiskt, var det på Tweet eller This Week in Google, de pratade just om er, ja, och försökte uttala, och då var det han Leo Laporte, är ju en stor teknikfantast däröver som har många sådana här shower, och han försökte uttala mullvad, och det gick inte så bra.
Nej, det är ju väldigt dåligt namn globalt sett, men det är inte väldigt bra också, och folk vet ju vad den här lilla björnen är från ting, så det funkar.
Sen har jag ju då en sak till här. Vi har ju Freja med oss och lyssnar, men hon kan inte vara med och prata. Så därför kan hon skriva i vårat manus, och det gör hon. Hon tycker att sorkar är sötare.
Då har hon ingen trädgård. Jo, men jag håller med. Men det var ju hände bara. Jag tror inte det var mycket mer än så. Det var bara ett sött och gulligt som gräver, och så var det ingen mer med det. Och sen, de där små snabba valen påverkar ju en sen resten av livet. Så.
Ja, det brukar ju vara det. Ja. Det kan ju vara därför ni numera har en mullvad som logotyp också då.
Ja, helt klart.
Ja, precis. Du berättar alltså, något helt annat egentligen, fast ändå detsamma. Du berättar för mig innan vi satte igång med inspelningen här om att du är ju en gammal Windows-programmerare.
Ja, stämmer bra. Jag har programmerat sedan jag var 15. På allt möjligt, från Spectrum och och VIC-64 upp till kompisdatorer och ABC-80-datorer och så knallat på där. OS2 också ett tag. Och sen, men just i mitt jobb så är jag Windows mest.
Mm. Ska vi se. Sen sa du då att du är en av få vd:ar, vad du vet, som sitter och bokför med i Linux.
Ja, det gör jag. Det är sådana här saker. Så att policyn för Mullvad och just det här med vi pratar om server, hur man får en säker kultur då, det är att man ska inte ha en Windows-dator exempelvis och klicka på länk och säga man totalt äger, det är inget bra. Så att våra säkerhetsnördiga ägare och anställda hade bestämt sig för att vi ska köra Cubes, som är ett sådär decent security system, vad de kallar det för. Så då, ja, man kör helt enkelt en sån här virtualiserad pryl, Amazon Cloud, vill jag på säga, i sin dator. Så fort man ska göra någonting så öppnar man en instans av en ny PC som man använder för det, och sen slänger man den. För det är typ som att klicka på en länk, så klickar man open a new disposable VM och så kör man det och så slänger man hela datorn efteråt. Och då spelar det ingen roll hur mycket virus man får, för man slänger ju hela den datorn efteråt. Och så jobbar jag och alla anställda på Mullvad. Det är en del av kulturen vi har. Vi har också använder ju såna här YubiKeys och grejer, så att då har svinet långa lösenord och BIOS-lösenord och tamperprotected målade datorer med nagellack, och det är hela balletten. Men ja, som jag har en sån dator och vi jobbar i den miljön, så gör jag allt i den. Bokför allting. Det är ju inga problem, det funkar kanon. Så att man tror att det ska vara ett problem om man då kommer från Windows-världen, men det är bara en emotionell tröskel. Idag är ju nästan allting ändå webbaserat eller går att köra på alla plattformar, så det går kanon bra faktiskt.
Och när vi ändå är inne på plattformar, som du sa, du berättade även lite annat roligt för oss, att eran mjukvara är ju eran akilleshäl.
Ja, jag har en mjukvara som skrevs av ägarna själva 2009 då, tror jag det var, typ 2010 i Python, det mesta. Och det är också, den är också oberoende, funkar på Windows och Mac, allt möjligt, men den är lite gammal. Och vi håller på att göra nu som vi är väldigt stolta över, och den funkar på alla plattformar, mobiler och Macar och Linux och allting. Den är helt liksom, det är samma rakt av. Och det är, jag tror att man, ja, har man en Mac så kan man inte vara nu, men den kommer se lika fin ut på Linux också. Så det är som jag nämnde tidigare extremt viktigt att ha ett sånt program som ser till att allting är rätt inställt, för att utan det så glömmer man gärna någonting och så blir det ingen bra i privacy. Så det har varit vår akilleshäl, men vi har många som jobbar på den och Mac-versionen är klar och den är vi jättestolta. Helt extremt stolta.
Ska jag faktiskt ladda ner den på Macen? Nej, jag har uppdaterat den då efter ett par timmar, så att då ska jag testa den där också.
Ja, det är kul att höra den feedback sen.
Ja, det ska vi se. Men det du inte kunde bekräfta, som jag misstänkte då, det var ju att den var skriven i Electron. Men,
ja, det är det. Och React och Rust, tror jag. Alltså att det finns olika nivåer. Rust är ett programmeringsspråk som är väldigt, väldigt populärt bland säkerhetsfolk. För det är som C, fast omöjligt att göra minnesläckor och buffer overrun och sådana saker. Extremt bra ur den synpunkten. Och det kör vi. Så att Rust är språket vi kör på, själva liksom, styra OpenVPN och logiken och brandväggar och sånt. Medan själva GUI:et då är, jag tror det var Electrum, Electrum är Bitcoin på boken.
Ja,
vad nu är
det? Ja.
Det är så många ord som börjar på ES, man blir galen.
Ja, precis. Men det är ju, vi har pratat väldigt mycket om Rust här också, eftersom att det är utvecklat av Mozilla då.
Ja, just det. Precis. Så att, vi jobbar väldigt mycket i Rust och väldigt mycket i annat.
Det är väldigt mycket öppen källkod alltså.
Ja, allt. Vi släpper ju klienten open source också. Du kan tanka ner den senaste versionen av vår Mac-klient nu. Och även den gamla klienten också. Allting finns på nätet. Och det nya finns på GitHub, så det är bara att köra.
Intressant. Då ska vi till GitHub och kolla där också naturligtvis.
Ja,
måste spana in allting. Daniel, frågor?
Ja, jag har lite svårt att lämna det här med servrarna, märker jag. Nej, för att nu sa vi ju, vi berättade ju om två av tre servrar egentligen, för nu har ju någonting ni kallar för bridge-server då.
De glömde vi. Ja. Vad jobbigt. Ja, det är ju egentligen, alltså, vårt huvud som fokus är det vi är bäst på i privacy. Men det finns ju någonting som heter anticensur och sånt där. ja, Iran och Egypten och Kina håller på med sånt och blockar folk.
Ja.
Och då finns det en mängd olika obfuskeringsprotokoll man kan använda för att gå runt det. Och bridgarna är egentligen, det är sådana maskiner som kör ett antal olika proxies, kan man säga, för att komma in i Mullvards värld. Så kommer man åt en bridge via något protokoll som funkar där man nu sitter, så kan man därifrån komma åt alla våra VPN-server och sen ta sig ut i världen. Det är rätt intressant också, för det finns ett antal bridgar och de bridgarna når man alla VPN-server på, så det är ett sätt att få multihopp också om man tycker det är roligt med Mullvard. Eller så kör man WireGuard, det bestöder det rakt out of the box också, utan bridge.
Ja, ja.
Så att det är egentligen bara ett embryo till anticensur, så det är bridgearna.
Mm.
Och det kommer att byggas ut och hända mer saker där och bli integrerat till klienter så småningom.
Så på det här viset då kan ju faktiskt alla få tillgång till en vettig VPN-tjänst?
Det är tanken.
Ja.
Men det är ju då en skala från svårt till omöjligt att komma åt VPN-server beroende på vad på jorden man är. Så att det är ju ett bråk som pågår mellan oss och de som blockar och kommer att fortgå. Men det är ett steg i bridgearna.
Ja.
Det kommer komma fler sådana steg efter vi klarar med våra nya klienter. För att det är väldigt viktigt att det är lätt att köra också. Bridgearna kräver manuella steg för att komma igång. Och det är inte alla som vill göra det. Så att jag tror att det ska bli stor användning av det, så måste det in i våra nya appar helt enkelt.
Mm.
Vad spännande.
Ja, det är grymt.
Ja,
ja verkligen. Men Daniel, ja. Du är ju våran VPN-kille of choice, om man säger så. Du har koll på det här med VPN och du testar både det ena och det andra för att kolla latency och alltihopa när du spelar. Har du testat Mullvard någonting när du spelar?
Ja, det har jag faktiskt gjort och det funkar alldeles ypperligt.
Hur är latencyn där? Du vet att vi hade en annan gäst och där tyckte du att den var riktigt bra. Hur är den här?
Ja, den är minst lika bra här. Det finns ingenting att klaga på.
Det är kul att höra. Latency är väldigt svårt annars, för det beror på vilken nätverksleverantör du har hemma och vilken peering de har. Så att det kan ju variera väldigt. Så har man problem med latency så rekommenderar jag byta, hoppa mellan våra olika datahallar. För det kan hända att den i Stockholm ligger, fast kanske fysiskt lätt ligger längre bort, så kanske peringen lite annorlunda, så går den fortare trots allt, även om kanske Malmö är närmare och sådana saker. Mm. Perar vi med mer och mer saker överallt, men det här är komplext att få till, alltså, så det funkar perfekt från alla håll.
Och sen är det ju det, vi i Sverige är ju väldigt, väldigt bortskämda. Jag vet, jag som sitter här hemifrån och spelar på servrarna, jag har ungefär 5 i ping, 5 i latency. Och sitter man på Inferno Online i Stockholm, då om man har tur så ligger man på runt 2. Oj, och ja, ligger man på en dålig VPN-server egentligen, då kan man ligga på bortåt 20. Och jag menar, 20, det är ju fullt spelbart. Det finns ju sådana som sitter och spelar med 60 ping. Det är ju inget som helst problem. Men ja, det är sådana små marginaler man har kommit ner till och sitter och leker med egentligen. I alla fall i Sverige. Kollar man på England och Danmark och lite länder runt om, då har de ju lite mer kvar faktiskt. Så vi här i Sverige, ja, är ju bortskämda, är verkligen.
Ja, vi sitter ju på tåg och grejer och tycker det är fullt normalt att köra via mobilen och det ska fungera.
Ja.
Men det finns ju vissa länder där det är bara helt absurd tanke att kunna röra sig fort nästan och prata telefon. Ja, vi är bortskämda.
Ja.
Ja, ja, speciellt det. Alltså, med fart är vi väldigt bortskämda när det gäller det här. Alltså, tar det längre än en halv sekund att ladda en sida, då är vi redan därifrån.
Ja, det stämmer.
Men jag menar, kolla här. Jag sitter hemma och jag märker inte om jag sitter på en VPN-tjänst eller om jag sitter på utan VPN, för jag har i alla fall 5 i ping.
Och hade inte du en VPN-tjänst igång just nu? Det var det.
Nej, jag testade innan. Jag testade ju Mullvad såklart innan och höll på att leka och fram och tillbaka, men
och jag drog ju också igång Mullvad här för att testa lite precis innan vi började spela in. Mitt i alltihopa på samma dator jag sitter och spelar in, och så den stängde jag av mitt i alltihopa också. Det funkar relativt bra. Nu har jag lite problem att komma ut på nätet på vissa sidor, men allting som är laddat sedan tidigare, där har jag inga problem. Men öppnar en ny sida, försöker komma ut på nätet, så går inte det. Och som, ja, som ni märker nu då, så går det ju alldeles utmärkt att jag pratar med er online och så vidare. Men som sagt, ja,
ladda nya grejer. Jag sa ju det till grejer. Innan också, det är inte det, ja, mest lämpliga att försöka testa VPN-tjänsten mitt under inspelningen. Men det
nej, det har du rätt i, men det i huvudet dumt, va, så får man lida lite. Så att, ja, nej, men det är alltså bara det här att det går jättefint att, ja, inte jättefint blir det ju inte då, men att det går liksom mitt i alltihopa, så går det liksom att starta upp det utan att, för ni märkte ju aldrig av att jag liksom bytte och nej, bytte tillbaka. Nej. Så att det är ju
friskt vågat, ska jag säga.
Ja, jo, det kan hända. Men jag är lite wild and crazy när det kommer till den biten.
Ja, det finns ju, ska vi se? Det finns ju anledningar till varför jag installerade om datorn. Jag har ju svårt att tro att det var operativsystemet som krånglade. Det var nog för mycket handpåläggning från din sida.
Nej, jag säger ingenting. Nu ska vi se, nu skriver Freja våra manus här igen. Jag läser. Jag körde mullvad för länge sedan. Då fungerade det jättebra. Det gör det nu, nog nu med. Gillar att man kunde göra flera datorer, tre tror jag, på samma konto i mullvad. Stämmer det att man kunde göra det, eller kan man det fortfarande?
Både ja och nej. Man kan köra fem samtidigt, så tre stämmer ju inte. Men fem stämmer, så att jag gör det.
Ja. Ja, alltså fler dator samtidigt. Ja, men det är jättebra.
Det är inte det heller, för vi tillåter också att man kör WireGuard och VPN samtidigt, så man kan fuska till sig fler, men det får vi inte säga. Men vi är ganska
nej, generösa. Men det är bara jag och Daniel som lyssnar, så ja, ingen fara.
Skojar bara. Ja, nej, vi är generösa med sånt. Det.
Ja, precis. Daniel, fler frågor, annars har jag bara en kvar faktiskt.
Jaså, nej, men kör din fråga.
Då är det så att, det är inte min fråga, men det är någon som har skrivit. Vi har redan pratat lite om att ni håller på att utveckla nya klienter. Macken är färdig och förhoppningsvis så är det ju Linux prioriterat och kommer inom nästa vecka nu då, eller hur?
Att det är bara helt parallellt med både Linux och Windows, det finns ingen prioritering där. De har en kille som sliter på brandväggen i bägge och folk som sliter med andra bitar också, så det är full fräs.
Ja, här försöker man liksom, men okej. Då. Frågan är egentligen, vad kommer att hända i framtiden? Kommer det nya tjänster eller funktioner från er?
Ja, helt klart. Alltså, vi har en, det är att vi försöker expandera och vara lite kommersiella och tjäna pengar och sånt. Och vi ska ha råd att göra mer saker, för det vill vi göra. Och vi är ju extremt starka på privacy och vill ja, egentligen tackla fler problem här i världen sen mera åt anticensurhållet då. Och det kommer kräva väldigt mycket utveckling och väldigt mycket typ proxys och lösningar för att lösa det. Och det ska vara fullt integrerat på alla plattformar. Så ja, det kommer hända mycket. Jag har ganska hög ambition faktiskt. Och så naturligtvis fler länder och lägre latency för alla. Det är viktigt. Och sitter man i Australien, så är våra server här, så är det ganska långt borta. Så att, ja, det kommer hända väldigt, väldigt mycket. Och de som testar nya Mac-klienten kommer få en känsla av det. Ni kanske har sett vår nya hemsida och jämfört med den gamla. Det är ungefär lika stort hopp mellan vår gamla klient och den nya appen. Och den har ett extremt fokus på användarvänlighet och ett extremt fokus på säkerhet. Exempelvis så har vi inga sådana här knappar för att stänga av och på DNS-leak och killswitch och sånt. Utan den är alltid default till så säker som det någonsin går läge. Så det kommer komma mer så.
Intressant. Vi kommer hålla oss uppdaterade med vad som händer helt enkelt.
Ja. Spännande. Mera valutor, höll jag på att säga, men jag menar med mera sätt att betala för tjänsten, för det tror man kanske inte är så svårt, men alla har inte Visa-kort. Alla har inte Bitcoin, så att tillgängligheten är väldigt viktigt.
Ja, det kan jag ju tänka mig att det är faktiskt.
Det är, som svensk är man bortskämd med enkelhet i betalningsmedel, men det är inte lika enkelt.
Nej, precis. Det var ju min sista fråga. Hade du ingen mer då, Daniel?
Nej, det hade jag faktiskt inte.
Då gör vi helt enkelt så att vi tackar Jan för att du har varit med oss. Tack så jättemycket. Det var jätteroligt att få prata med dig. Och
Ja, tack själv, det var jättekul. Och jag har en lång lista med filmer jag måste se nu till att börja med.
Ja,
ja precis. Och vi som sagt var, veckans app eller tips är ju då, kan ni gissa? Jo, Mullvad!
Självklart.
Och vi kommer väl inte gå in så mycket mer på det än att vi säger det, för att vi har ju liksom pratat om det hela tiden tills nu. Med det så ska vi då gå igenom det sista för kvällen eller för dagen eller vad ni nu lyssnar. Det är evenemangskalendern. Yes! Då är det ju så att vi har lite evenemang som vi brukar ta upp. Det är ju då Linux Hacktreff i Uppsala. Vi har fått rättningar sen sist när det gäller den. Det är ju då inte, vad var det vi sa att det var? Det vi sa att det var studiefrämjandet som skötte den biten. Det var det inte, utan det är ULUG, alltså Uppsala Linux User Group. Den kommer då som sagt vara av den 3 mars. Klockan 9 på morgonen börjar de där. Och det var då i studiefrämjandets lokaler. Och det var ju därför vi sa det från början. Sen har vi då Red Hat Docker Kubernetes Containers Cloud Native Roadshow i Stockholm. Som är den 15 mars. Och med tanke på att vad jag sa nu tidigare med att jag har vissa saker som inte laddar riktigt ordentligt, så är våran evenemangssida en av dem, så jag kan tyvärr inte tala om var någonstans detta var någonstans, för det kan jag inte få upp just nu. Och sista evenemanget att prata om, det är ju vårat eget evenemang, nyckelsignering med Linuxöl. Det är då den 24 mars klockan 4 på eftermiddagen i Hackerspace lokaler på Vegagatan. Där kommer jag och Freja i alla fall befinna oss och signera PGP-nycklar. Och när vi har gjort det färdigt och tycker att vi är tillräckligt klara, så går vi och dricker något kallt och gott en stund. Och så tar vi det därifrån helt enkelt efter det. Det var evenemangskalendern, ja. Sen så ska vi bara tala om att vi har en helt ny batch av klistermärken. Inte nog med att de är helt nya, de är något större än de gamla. Så att vill man ha de nya klistermärkena, så kommer Daniel alldeles strax tala om hur man gör för att få tag i dem. Och innan vi avslutar nu då, så tackar vi än en gång Jan för medverkan. Och Daniel, take it away.
Yes. Podden är licensierad under Creative Commons version 4. Du vet väl att du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi dras med en del kostnader, inte så stora men ändå. Du kan skänka en slant genom Swish, Payson eller PayPal. Skänker du minst 50 kronor och skickar ditt namn och adress, så skickar vi dig fina klistermärken i retur. På vår omsida kan du se hur det går tillväga. Vi skulle verkligen uppskatta om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna er omdöme på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller den som vill kan även skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu.
Hej då!
Hej då!
Hej, hej.